This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Hjärtligt välkomna!
Hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Anton Renström.
Hej!
Och våran härliga gäst, Erik Galli.
Hej!
Välkommen hit.
Tack.
Vad kul. Alltså du är ju en fantastisk journalist och tv-producent.
Nej, sluta.
Jo! som nu är aktuell med Under kniven. Och den heter, som är under rubriken, en dokumentärserie om plastikoperationer och skam på SVT.
Ja.
Du hade premiär för några månader sedan, eller hur?
Ja, 12 januari tror jag.
Du har liksom blivit... Alltså, nu kom jag på en annan fråga. Hur bestämmer någon?
Kör.
Men alltså, du har liksom blivit känd.
Ja.
På, alltså, vi är nu liksom 3 månader in i ett kändisskap.
Ja, ja, det kan man säga.
Hur är det?
Alltså, så känd är jag ju inte.
Jo.
Jo.
Vi bara bygger upp det. Du går därifrån. Liksom.
Nej, men alltså, det är ganska obekvämt faktiskt. För att men det som händer är typ att jag blir... Alltså folk är väldigt snälla, ska jag säga. Men det är ju så här, jag är ganska nyinflyttad i ett hus. Och det är så här, det har hänt 5 gånger i hissen att en ny granne bara, förlåt, alltså när jag typ står med hörlurar i, bara så här, jag bara, förlåt, vad sa du? Och den bara, nej, men jag ville bara säga att jag sett din serie. Alltså jag är ganska awkward i såna situationer.
Är du en sån som tittar ut, alltså om du hör att någon är på utanför din dörr, att du inte riktigt, alltså i trappen, då går inte du ut.
Nej.
Är du rädd för dina grannar?
Alltså så här, egentligen är jag en sån person. Men jag fattar ju att det är, man kan inte vara så hela livet.
Nej,
jag
det är liksom ohållbart.
Går emot det. Ja, men precis.
Jag tycker, alltså, när det gäller trappuppgångar och sånt. Jag bara, om jag kan undvika att träffa någon, då gör jag ju gärna det. Alltså men om jag hör att någon är, varför ska jag, man vill ju inte stå i hissen med någon. Alltså,
nej, precis. Men det här är första gången jag har haft, jag har liksom inte haft ett boende permanent som ingen stockholmare har typ. Men nu har jag det för första gången. Och då känner jag lite så här, okej, men nu är du 30. Du kommer bo här kanske lång tid nu. Nu får du liksom skärpa dig lite. Alltså det blir ju också pinsamt om man efter 5 år typ på ett ställe fortfarande
inte känner igen grannarna.
Nej, för då är det så här, då fattar ju de att så här, den här personen gömmer sig.
Exakt.
Det känns ju så här, det är typ jag, ännu pinsammare.
Jag står verkligen i nyckelhålet och så här, ja. Man kan ju se det också. Alltså det har ju typ fönster bakom. Då kan ju se att något litet öga är där och liksom så här gömmer sig.
Nej, men det där, sen behöver man ju inte vara översocial med sina grannar och hålla på och chitchatta, men man vill säga hej och bara så här vanligt hyfs. God morgon, hej då, lite så att man inte, sen behöver man inte stå och prata i oändlighet.
Nej, men okay, kan vi stanna där lite grann? Okay, för eftersom jag aldrig, jag tycker på riktigt det är jobbigt att åka hit. Det är kanske min värsta grej. Också när man har då väntat. Jag väntar på att någon ser till att trappuppgången är fri. Så går jag ut och ställer mig hissen. Och sen kommer, alltså vet du, jag bara. Hej. Vad pratar man om i en hiss? Vad pratar du om, Erik? I hissar?
Nej, jag vill ju sjunka genom hissgolvet då. Alltså bara rätt ner i schaktet typ. Det blir jättedåligt.
på hej. Hej.
Ja, men och oftast är ju det är ändå svenskar, det blir de, det är inte alltid de är så bra heller i och för sig på att prata, så då är det ju mest bara obekvämt. Men det är också någonting med, det hände senast nu när jag skulle hit, att en ny granne som jag bara har hört, den här grannen sa det här med att jag har sett din serie typ. Och då blir det alltid lite så här, de är oftast inte så bra på leveransen tycker jag. Så då blir det mycket så här att jag säger så här, ah, så måste jag typ vara väldigt glad för det, och så måste jag lägga på den här så här. Gud, nu är det som att jag, det är inte synd om mig.
Jo, här, du är ett offer.
Men, ja, precis. Det, men då blir det som att jag bara, ah, gud vad roligt typ. Och sen så säger de typ inget mer.
Nej,
då
blir det blir tyst.
Ja, då måste jag, ja, typ. Och då måste jag säga så här, ja, tyckte du om den?
Exakt, följdfrågan.
Och då är det så här, då måste de ju typ ljuga. Eller vad ska de säga där?
För ibland, någonting du saknar i serien, vill precis, du se mer av?
Men ibland så ljuger de inte heller. Så typ nu den här grannen sa typ så här, ja, eller den var okej. Och jag bara, vad kul ändå.
Men det är roligt, alltså, så bara, du ska inte förhäva dig. De tänker så, de känner så liksom,
att... Ja, jag vet inte vad de känner, men jag blir så här. Ja, jag vet inte. Det är,
men det där är ju, det där är också så, varför har du det sociala ansvaret?
Ja,
varför,
det är det menar,
om de säger så här, vi har sett din serie, vi, bara, vi vill vara uppmärksamma att vi ser dig.
Ja.
Då borde du säga bara tack och sen vara tyst.
Ja.
Vad kul. Och sen får de säga så här, komma med följdfrågan. Det är de som har inlett samtalet.
Jag vet, men jag är så rädd för att det ska bli tyst.
Ja.
Det blir ju det.
Men grannar tycker jag är så roligt. För att oftast har man, jag har ett par grannar som är, alltså vi har en sak gemensamt, vi har hund.
Ja.
Alltså, och ibland hamnar vi i hissen samtidigt. Ja. Och så har vi inte hundarna med oss.
Ja, nej.
Och då blir det att man försöker liksom,
då pratar man om.
Ja, men vi graspar efter det enda gemensamt. Jaha, hur är det med, hur mår hund? Alltså, man bara, ingen av oss vill veta det. Alltså, jag bryr mig inte om deras hoppsar. Alltså, jag bara, ja. Men hörni, vi hoppar in i podden lite grann. Vi drar igång med en jingle och sen ska vi få höra lite mer om programmet. Men först ska vi lära känna varandra. Vem är du? Vad har du vuxit upp och liknande? Men vi börjar med en jingle.
Ja.
Var är du uppvuxen? Vem är du och var är du uppvuxen och hur var din uppväxt?
Jag är uppvuxen i Sverige och i Chile, att börja med. För min pappa är chilenare, så jag är också det då. Men jag känner mig ju som svensk, även om jag pratar spanska. För jag har liksom inte riktigt koll på chilensk kultur och sådär.
Men jag pratar spanska hemma.
Ja, och jag pratade ju, jag gick ju i chilensk skola liksom, så jag pratade ju spanska där. Och känner min chilenska släkt och så.
Tyckte det var så fint i serien när din pappa pratar spanska och din mamma svarar på svenska. Ja, alltså det var, ja, man fick en skärva så av hur er dynamik.
Ja, och alla, det blir ju ganska mycket också att man blandar språken. Ja. I sådana liksom konstiga mutantblandningar. Eller måste säga. Men ja, hur min uppväxt var. Men min uppväxt var ganska dålig skulle jag säga. Som, alltså på bögsättet. Dels. Och sen tror jag alltid, jag var lite så här. Jag tror jag var lite så här, alltså så här, lite för glad och lite för dum typ. Och jag gick en klass över, för i Chile börjar man skolan när man är 6. Och då tyckte min pappa, det ska man göra i Sverige mer. Och han är så smart, som alla föräldrar tycker. Men det är så här, den åldersskillnaden var inte så nice typ. För då var man ju så här, man bara, okej, men istället för att ni bara låter mig vara då kanske smart för min klass, så är jag bara lite omognare än alla andra hela, eller så. Det är i alla fall min känsla. Så jag, ja, men jag var väl så inte jättepoppis, om man säger så. Och har bytt skola väldigt många gånger. Sådär.
Men sen, var du mobbad eller?
Ja, det var alltså grejen att jag, i vissa skolor var jag det. Jag har gått så otroligt många, kanske gått i 13 grundskolor.
Men gud!
Men för vi liksom, någon bytte vi och så flyttade man och så bytte man igen. Och sen så flyttade vi till Chile och då var jag mobbad i den skolan och då bytte jag skola där. Alltså du vet,
så du har alltid varit den nya?
Ja, och det, vi kan ju prata mer om det sen, men det har ju med att göra kanske att man blir väldigt så här, ängslig och letar i olika, så här, man typ försöker anpassa sig mycket efter andra snabbt, typ, för att liksom passa in fort.
Hur gjorde du då för att, alltså, jag tänkte, gud, jag bytte inte skola så mycket, men flyttade ganska mycket, men hur gjorde du för att, tänk så här, nionde skolan du börjar på, hur fan började du en ny skola? Alltså, du måste hitta någon form av metod som var så här, Höll du dig undan eller försökte du snabbt liksom hitta din klick?
Nej, men det var ju det jag inte gjorde liksom. Nej. Alltså jag är tyvärr inte, jag är ganska dum. Så att jag lyckades inte så bra. Och det blev, jag skulle säga att det blev sämre för varje skola också.
Mm.
Alltså att jag blev mer och mer clueless typ.
Ja. Men det var, du orkade inte mer. Alltså du hade väl ingen energi. Du var utbränd.
Precis. Jag var
utbränd som 7-åring.
Ja, ja, verkligen. Ja, men typ.
Ja.
Så det... Men till slut någon gång kom jag nog på något, mm, antar jag. Det var mycket tjejer tror jag som räddade mig.
Ja, men gud.
När de började bli...
Tjejerna är alla bögers räddning.
Ja.
Att inte vara med fotbollskillarna och de tuffa utan hänga med tjejerna. Exakt. Hoppa exakt. Hopprep och hoppa hage. Och...
Men det fanns ju också den här, du vet, när man kanske inte blev så här kodad som en bög än, utan man bara, utan det fanns även lite clout i att vara med tjejerna. Alltså som att killarna även sa, ja men gud, du hänger mycket med brudarna. Ja,
exakt.
Man bara, jag är en.
Ja, ja precis. Mm.
Men jag vet, så du, vilken ålder var du i Chile?
Typ, jag tror att vi flyttade dit när jag var 11, typ. Och så bodde vi där i typ 3-4 år.
Så då var ju precis pubertet och bögande.
Ja, alltså
och...
det var ju inte så här optimala tidpunkten att flytta någonstans heller, kanske så. Alltså jag var ju verkligen så, du vet, kommer på att jag är bög typ på flygplanet. Liksom, och bara, okay, alltså det hade ju inte varit toppen i Vicksjöskolan heller.
Nej.
Gick, men det var ju not great i Chile liksom heller.
Hur var det? Vadå? Det var...
Ja, men så här, alltså de flesta länder överlag är ju förmodligen sämre än Sverige liksom att komma ut. Jag kom ju inte ut där. Förutom för några kanske enstaka tjejer som var kära i mig. Typ.
Mm.
Men jag kommer ihåg att jag var kär i en kille i min klass. Min sista klass som jag gick i där. Och jag tänkte så här, när vi skulle flytta, så tror jag att dagen före min sista dag i skolan, då kom jag att jag mejlade honom och berättade att jag var kär i honom.
Nej, vad modigt.
Wow.
Och då så samma kväll typ, för då hade man ju så MSN, om ni minns. Då loggade en annan klasskompis kille in på MSN och mordhotade mig.
Nej.
Och det var så jävla speciellt då, för att alltså hade man varit en vuxen person, då hade man ju varit så här, men då kommer inte jag gå till skolan imorgon.
Nej.
Så här, men då var jag bara så här, ja vad ska jag göra? Så jag gick ju till skolan och då hade vi så avskeds vibe för mig, och man skulle krama alla killarna då, och jag bara kände så här, ja de vet ju allihop nu.
Ja.
Alltså det var så speciellt.
Du fick krama de som skulle sen stena dig till döds.
Ja, men det är roligt, de gjorde också, alltså det var så, folk är så jävla, ja, man är inte så jättesmart.
Slänger den tillbaks, man var tvungen att utstå saker som barn och tonåring.
Alltså, det är så hemskt att vara liten.
Ja, och liksom så här, bara, nu ska du göra det här, du har inget val, du måste göra det här, befinna dig i det här systemet. Och så, du bara gick till skolan, för det fanns ingen annat val än det. Men förlåt, hur modigt är det att mejla någon? Alltså hur... I hela fridens namn.
Hur tänkte du?
Ja, men berätta. Hade du
men jag kommer inte ihåg. Alltså det var ju typ 13 då.
Men vad skrev du?
Jag vet inte, men jag tror att det var ganska gulligt. Alltså jag tror att det var så här, jag kommer inte ihåg. Alltså jag tror inte det var så här, jag tror att det var typ så här, men det var ju liksom inga förväntningar.
Jag tror det var bara en information som du ville dela.
Ja, men jag tror, jag kommer inte ihåg. Jag kommer att tycka att han har så fina händer.
Ja.
Ja, gulligt.
Har du gjort så, Anton? Har du mejlat någon? Alltså, har du proklamerat din kärlek på något sätt till någon?
Nej, men inte i så ung ålder. Man var ju hemligt förälskad i någon i parallellklassen, så är det en hockeykille eller sådär.
Ja.
För det var sällan i samma klass som man gick, men alltid någon sådär, eller någon klass över.
Ja, men, någon som var vid sidan, som man kunde liksom ha någon form av mytbildning.
Ja, men man precis. Riktigt kände. Ja. Nej, men precis. Nej, inte så, för jag kom ju inte ut förrän jag var typ 20.
Just det.
1920. Så att jag var inte alls transparent med när jag var 12, 13, 14 där, absolut inte.
Nej, men det var ju inte, alltså det var ju, jag tänkte ju så här, nu flyttar vi till en annan kontinent och vi kommer ju aldrig flytta tillbaka.
Mm.
Så att jag var så,
it's now or never.
Nej, men snarare så här, there's nothing to lose.
Just
tänkte jag, men då tänkte inte jag att det skulle bli mordhotad.
Nej.
Det var det ändå som man bara, aha, okej, det fanns någonting to lose. Det var livet.
Ja,
så det hade jag liksom inte förväntat mig. Så det var ju ändå lite så lol.
Men också typ såhär en dag för tidigt också. Alltså, du
ja,
såhär,
men jag hade väl någon slags hopp på att
han också skulle vara kär tillbaka.
Eller en dag ihop.
Oh.
Ja, men just det. Och kanske den här typ en kyssen innan du ska
åka
hem.
Ja,
kanske. Alltså, ja, så
det måste ju ha varit så.
Ja. Men vad fint. Och kan du berätta lite grann om din familj? Hur det var, för när man tittar på din, och vi ska ju snart komma in på det, och tematiken på din serie. Mm. Så. Men du verkar ha en väldigt, väldigt fin relation. Och en stor del av din i serien är ju att du har hållit dina skönhetsingrepp för din familj. Mm. Så kan du inte berätta dynamiken, hur det var att växa upp med din mor och far?
Jo. Jag är ju född 91. Mm. Och pappa är född 47. Mm. Så han är 75 eller vad det blir.
Mm.
Och mamma är född 59 och hon är liksom från Jämtland.
Mm.
Och båda är, så, pappa är politisk flykting då från Chile och var liksom aktiv i så här, det socialistiska folkvalda partiet där. Ja, jag vet inte, han är ju väldigt, båda är ju så här, väldigt gammal vänster måste jag säga, vad nu det betyder. Men de typ tycker att så här, de blir jättesura om någon kallar dem för hippies. Så de säger så här: ni vet ingenting om hippies. Vi var alltid emot hippies. Ja. För de var såna jävla posörer. Vi är riktiga vänstermänniskor.
Riktigt. My heart.
De typ såg ner på hippies. På 70-talet. Mm. Såna är de liksom. Och har varit båda väldigt politiskt aktiva. Men det, jag vet inte. Men pappa har alltid varit en väldigt så här, kuf. Väldigt märklig person.
Hur då?
Min gudmor, en finsk glaskonstnär som heter Ulla-Maja, som är en underbar person. Hon är också min pappas ex, har jag fått reda på liksom, i vuxen ålder.
Wow!
Och de träffades då, alltså mamma träffade honom via Ulla-Maja. Och så där, Ulla-Maja, fan, jag vet inte om jag får berätta det här.
Jo.
Men förlåt, kan vi bara stanna i namnet Ulla-Maja, som är kanske det bästa namnet. Det är dragnamn.
Ja, ja.
In på scenen.
Nej, men alltså, hon är en gay icon som okay. person också. Ah. Alltså, hon är otrolig. Hon är helt otrolig. Hon berättade för mig. Det här var verkligen circle of trust. Men vad fan, ingen kommer att höra det här som känner. För jag var så här, men hur träffade du ens min pappa? Och hon bara, det var ju där på sluten psykavdelningen på Sankt Görans typ. Och jag bara, aha, vadå, på vilket sätt? Hon bara, ja men jag har ju alltid haft väldigt många vänner som har så här, tagit livet av sig, du vet, så här, konstnärspersoner, och alla har varit så jävla stökiga typ. Så jag var ju alltid där och rände och var och hälsade på någon.
Du har skytteltrafik.
Ja men typ. Ja. Och hon bara, och någon gång så var jag där och skulle hälsa på någon vän. Och då är din pappa inlagd där. Ja. Eller så här, han är liksom insparrad där. Och står och hänger i något hörn. Och så approcherar han mig. Och då frågar han mig om jag har något gräs att sälja till honom. Och hon bara, och på den vägen var det? Och jag bara, okej, vad romantiskt typ. Eller så här. Alltså, det är verkligen så on-brand Ulla-Maja och on-brand min pappa. Alltså,
underbart.
Det är som min mamma, deras origins, min mamma och pappa. Min mamma träffade pappa på Systembolaget. Man bara, också min pappa var ju grav alkoholist.
Okej.
Okay. Alltså, ja, man bara, okay. Vilka bra beslut.
Ja, verkligen. Perfekt. Hur gick det för dem?
Nej, men det var ju stormigt. Mamma älskar ju fortfarande min pappa. Så att hon lämnade honom för att han var alkoholist. Ja. Nu är jag nykter, men det är också roligt. Jag ser ju att de men de kunde fint. Inte vara med varann på grund av det.
Sorgligt och fint.
Ja, ändå. Faktiskt. Ja, men så du har din jämtländska mamma.
Ja, men så här, ja, för jag tror lite att så här, mamma typ, alltså jag tror att pappa var lite så här ett UFO, men att han var ganska, alltså han var väldigt snygg.
Ja.
Och
man ser han är stilig.
Man ser ju ändå han har ju
han har lite få något, finns något lite.
Det är något fåfängt över
håret. Ja,
tycker du det?
Ja, han ser insmord ut också. Jag knappt använder hudkräm, så jag tänker alltid, gud vilken fin insmord hud.
Ja.
Okej.
Okay. Ja. Men han rör sig också väldigt elegant på något sätt.
Väldigt elegant.
Ja, vad roligt. Det här ska jag framföra till honom. Det kommer bli jätteglad. Men jag tror liksom att, okej, han var skitkonstig tror jag. Jag har liksom fått höra väldigt mycket egenheter och så. Men jag tror att i den här tiden och de kretsarna som mamma umgicks i, så tror jag att det var otroligt sexigt med en liksom äkta, alltså här har vi någon som verkligen är vänster och just liksom walk the
walk. Men kom hon då från Jämtland ner till Stockholm, träffar honom, kommer in i den?
Ja, men ja.
För det måste ju vara.
Ja, typ. Alltså jag tror att hon hade nog redan ett sammanhang i Stockholm.
Mm.
Och så. Och jobbade som journalist tror jag då. Men liksom jag kan verkligen se att hon, jag kan tänka, för mamma är också en väldigt så här omhändertagande person, att hon var lite så här, okej, okay, det jag får ut är så här, I don't know, amazing sex eller vad du hade,
och passion.
Passionen, och samtidigt får jag lite någon jag kan ta hand om som kanske behöver lite så här uppstyrning. Alltså jag kan verkligen se den kombon, och han och vice versa typ.
Och det har ju funkat, hur länge de har varit ihop?
Alltså, de har ju varit ihop, jag tror, jag vet inte, de har ju inte ihop jättelänge innan de fick baby, men alltså, de har ju varit ihop i 30
Det är jävligt bra jobbat.
År,
det är bra jobbat.
Ja, det är otroligt.
Berätta, vad handlar din serie om?
Min serie handlar om, alltså, den handlar dels om varför allt fler svenskar väljer att lägga sig under kniven, men så få verkar vilja prata om det. Så det man följer olika svenska personer som plastikopererar sig, och vissa som har gjort det förr och vissa sådär. Och hur de förhåller sig till att vara öppna med det och hur de blir behandlade och så. Men mycket handlar den ju om mig och min skam, varför inte jag har pratat om det. Och då är jag är ju 30 när jag spelar in den här serien, och har ju hållit på med skönhetsingrepp sedan jag var 20. Och
10 år har liksom inte berättat det för någon.
Ja, och så har jag inte berättat det för min familj då, som jag ändå är väldigt nära, och jag har berättat det för väldigt få personer, och liksom det har börjat snackas i vissa kretsar och så, men jag har skämts väldigt mycket för det. Så för mig har det varit viktigt att inte berätta, typ.
Så din spaning var att eftersom du själv gjorde ingreppen, du kanske hade så här verktygen att se att det skedde bland folk, men ingen pratade om det.
Ja, och det är lite så här, det är lite meta då, jag vet inte hur mycket det framgår i serien, men det blir väldigt mycket så här. Jag tänkte ju att jag skulle göra en serie om varför så många svenskar smusslar med det. Och det är ju, jag jobbar ju i tv-branschen, och det här har ju du också sett, alltså när man vistas bland kändisar och programledare och allt vad det är. Alltså, alla har ju gjort någonting. Men det är ju ingen som pratar om det.
Nej.
Men av förklarliga skäl då, de vill ju inte vara med i ett program där de outar sig.
Nej.
Så det jag insåg är så här, okej, men nu blir det ju bara ett program om folk som har berättat om det. Och det är bara jag då som inte har berättat om det. Så det blir ju ganska mycket då ett program där jag får liksom använda mig själv. Och så här, men vad är det jag skäms för då? Alltså vad är problemet då?
Men det är ju en jävla 180 från att gått i 10 år och inte sagt det till någon, och sen bara, nej men jag tror ett tv-program där jag berättar exakt allt om. Alltså det måste ju varit en, alltså vad hände i dig där att få vara så utelämnande?
Ja, men det låter så jävla lökigt, för det var ju inte syftet med det, men det har ju varit, min psykolog är så här, gud, du har ju verkligen besparat dig liksom 10-50 000 kronor i terapitimmar genom att göra det här, för det är verkligen så, alltså express KBT. För nu är det verkligen så, det behöver inte ens vara ett samtalsämne, alltså jag bara, utgår jag ju bara från att alla vet.
Just
och det är ändå så här, man behöver inte tycka att skönhetsingrepp är bra. Men nu är det ändå så, ja men nu vet ni att det här är ett problem jag har, eller att det inte är ett problem jag har, eller vad man nu tycker, så här, deal with it. Och tycker du att det är osexigt, då behöver inte jag veta det.
Nej, eller liksom. Nej precis. Men jag har en fråga så här, för jag menar, det är inte, man får inte bara göra en programserie på SVT så där. Du måste ju ha sålt in det här på något sätt. Det måste ju ändå vara en ganska lång process.
Ja, det är det.
Och jag menar så här, där är jag lite nyfiken på, nappade SVT på en gång på den här idén, eller nappade de på att det handlade om din grej?
Ja, de nappade, jag var med i pitchen. Och det var ju det som fick dem att gå igång på det så fort som det här gick, i alla fall. Det går inte att säga om det hade kunnat bli en serie ändå, men det var ju verkligen, det var ju verkligen så här, min båge fanns, och det var jag hade bestämt redan då att så här, i skissen på programmet så berättade jag för mina föräldrar i sista avsnittet. Så det fanns ju liksom med.
Det finns ju, jag jobbade ju mycket med tv-utveckling förut, och då finns att det fick sån jävla bra feedback från SVT en gång, som var att vi plöjt ner pengar i en jävla pilot och vi rest och allt vad vi hade, och så gått liksom till sista liksom pitchen. Och sen så säger någon av beställarna här, vet du, det känns inte som att programledaren som vi hade då, det finns inget sår. Han är läkt redan. Mm. Mm. Alltså, och man bara, det var så jävla sant. För mm. man vill ju se någon som har ett sår och som mm. inte är... man ska inte vara klar. Liksom. Och det tyckte jag var väldigt så fint hos dig att man också fick... vi bollades ju mot en verklighet som vi alla förhåller oss till, som är skönhet, Instagram, allt med det. Men det var i mångt och mycket din berättelse.
Mm. Ja, men vad kul. Tack. Men det fan... jag håller på, jag har en idé nu som är inne på SVT och snurrar, som är den är hemlig. Men vi kanske ska snacka om den efter vi har spelat in. Jag skulle jättegärna höra, för där har jag faktiskt just nu det här problemet att jag inte riktigt har såret faktiskt. Så det, om ni vill, ska vi gärna höra era tankar sen.
Säkert lyssnare, då ja, bara, fan.
Förlåt. Men,
hur var det, för du beskriver ju ganska mycket ensamhet, alltså sådär. Jag fick liksom ont i magen lite grann i början, de första avsnitten, när det är liksom du som får, som måste liksom lämpa av dina tankar på dina närmaste vänner som är de enda som vet, men må ändå, och där kanske du inte får alltid det stödet som du vill ha eller kanske behöver, utan de som bästa vänner är ganska krassa mot dig och säger kanske, du kanske bara vill bli, få en kram, men de bara, ja men du är ju galen. Alltså så du lämnas ju någonstans, för också man kan ju analysera ihjäl sig på varför man gör olika saker med sig själv och inte bara ingrepp. Men hur var det med den här ensamheten? Jag bara ser dig på de här hotellrummen efter ingreppen och ligger där. Vad gjorde du då? Kan du inte prata lite grann om det?
Jo, men det är ju jättesorgligt egentligen att man håller på så där. Men det är ju, jag tror att det har ju, jag tycker det går ett så här rakt led till min uppväxt, apropå det. Och det tror jag att många, man behöver inte vara bög för att känna så, men verkligen någonting i så här bögupplevelsen på något sätt. Att så här, man är så van vid att vara ensam med hemligheter. Att det är så lätt att ljuga, och det är så lätt att undanhålla. Alltså det tycker inte, när, om jag får frågan så här, men hur kunde du ens liksom, varför eller hur kunde du hålla det hemligt? Och det är så här, men det är verkligen så här, det är verkligen så naturligt att göra det.
Man gillar det liksom.
Ja, men så här, man är ju bäst på det. Det är, alltså man är så bra på att ljuga om sig själv.
Eller undvika.
Ja, precis. Så att och i efterhand är ju det, alltså alla, mycket av de besluten var ju jättedumma. Också för att så här, jag hade ju kunnat berätta för mina vänner och min familj, och jag hade ju fått operera mig i alla fall. Alltså så, det är inte farligt att bli ifrågasatt. Nej. Och de hade ju följt med, även om de inte tyckte att det var ett jättesmart beslut.
Men ibland vill man ju ha något som är hemligt och som är,
som är bara, en egen grej.
Det här är så jävla sant.
Ja, för liksom, ibland vill man inte att alla ska inte få vara med. Nej. Om allt. Jag minns när jag började ha sex ganska tidigt, och jag minns, alltså jag, klart man vill komma ut, lalla. Nu kan jag sitta och tänka på så här, tänk om jag inte hade knullat i hemlighet i 4 år innan jag kom ut. Ja, det hade varit toppen. Men också så fanns ju någonting i att det här är mitt, det här är min, det är min lilla värld, mitt lilla universum som ingen annan får tillgång till.
Ja, precis. Ja, verkligen. Och det, i en tidig version av Under kniven så fanns det där med mer att, för det fanns ju alltid där. Alltså när jag tror, i serien säger jag ju så att varje gång jag har åkt mot en operation så lyssnar jag på den här låten från den här serien Nip Tuck, som handlar om plastikoperationer. Och det är en så här jävligt typ dark låt. Alltså både
jag hör den i huvudet nu.
Alltså både hur den är producerad och vad som sjungs. Och det, visst, man bygger ju också upp någonting, alltså den känslan när man är på väg till den här operationen och man känner så här, det här är så jävla tabu och ingen, jag bryr mig inte om vad de tänker, typ. Och så här, alltså typ att man är så, man känner att man gör typ så här, jag är bättre än dem. Jag har kommit på någonting som de inte fattar.
Du nästan exotifierar din egen upplevelse.
Ja, absolut. Så den känslan fanns, alltså, men det är någon form av runk också.
Ja, såklart.
Alltså så här,
100%.
För att så här, i efterhand man bara, ja, okej, vad kul att du fick känna den känslan på tunnelbanan. Ingen brydde sig. Men så här, nej, men jag verkligen ingen bryr sig. Och du var också skitensam när du gjorde det. Så här, ja, men ha så kul då.
Ja, du nästan hittade på att det skulle vara, alltså, att
ja, men världen utanför blir ju så himla stor och fabricerad. Och sen bara så här, alla bara så här, men gud, kul, du får jättegärna operera dig. Vi stöttar dig i det. Och sen är ju den luftbubblan borta.
Ja, men jag tror att, alltså, nu är det här en väldigt light version av det. Men jag har tänkt mycket på För att just, jag har läst mycket om det på senaste tiden, alltså när folk radikaliseras, att det är lite på något sätt samma mekanism, alltså, fast nu är det ju jag själv som har liksom byggt just upp det där, men såhär, att man är väldigt mycket såhär, aha, men om ni inte är med mig, då är ni mot mig. Så här, den grejen, typ, att man bara bygger sin egen utanförskapsidentitet på något sätt.
Ja, men du kanske har någon rebellisk ådra där du måste få göra din grej.
Ja, kanske. Men det är också så jävla tragiskt att den grejen är att så här, operera sig. Eller så här, för det är ju verkligen ingen som bryr sig.
Det beskriver när du upptäckte skönhetsoperationer i serien, när du sitter framför Nip/Tuck och som en liten pojk och inser att ofta så ganska vackra, och du säger exakt ordet vackra och ensamma, som jag tycker var så jävla fint beskrivet också av serien Nip/Tuck.
Ja, de är ju det.
Ja, och det finns ju någonting i det där också när man är liten, ung bög, och så ser man livet där borta. Det är som man liksom, vad är det jag ska, vart är jag på väg? Vad kommer det bli av mig? Och vart ska jag springa emot? Man behöver en riktning. Ja. Och du hittade ju någon form av riktning i det här. Alltså, du behövde få lov att drömma om något.
Ja, men lite. För jag tror också att det var så jävla svårt att se att någonting skulle bli liksom bättre på riktigt.
Ja.
Och då var det så här, och det var inte så jävla formulerade tankar, så när man lite, man tänker inte så, men jag tror ändå det var lite så här, okej, men om nu livet är så här, att man är så jävla ensam typ, då kan man ju at least vara så otroligt snygg typ, och leva i den här väldigt lyxiga, sexiga miljön.
Just det.
Och knulla med massa snygga människor och så där. Har du också sett den?
Ja, älskade Nip/Tuck. Jag var helt besatt.
Men det är ju också kul, för det har ju gått så bra för honom sen, Ryan Murphy, som har gjort den. Han har gjort alla de här.
Men jag var ju betydligt äldre i och med att jag är född 76, och det här, så att jag såg ju på den med andra ögon.
Vilket kanske var bra.
Och kanske, men
du, du var de ensamma kvinnorna.
Och jag har precis sett om den, för den har precis släppts på någon av plattformarna som jag har, så jag har sett om den. Och den är ju så skruvad. Den håller, men den är ju så skruvad. Och just det här att personerna är ju totalt söndriga och ensamma. Men man älskar ju dem alla. Men jag vill ju hjälpa dem alla också. Och det kände jag också när jag såg serien. Jag ville hjälpa dig på en gång. Jag bara, nej, men det här måste vi reda ut. Jag kände på en gång bara så här, det här kan vi inte bara så där. Jag fick nog så här faders, moders känslor och ville ta hand om.
Det är så vanligt. Och apropå det här med mitt så citattecken kändiskap. Det som händer, för att folk liksom, ibland så kommer det fram folk liksom som är i min ålder typ. Men många tycker ju också att det är lite pinsamt att komma fram. Så att de som mest kommer fram när jag liksom är ute, det är medelålders kvinnor. Och det blir obekvämt för mig på ett annat sätt, för att, jag menar, om man jobbar med tv så vet man någonstans så här, ja, det är också en karaktär liksom. Det är lite så här, det är ett manus som är skrivet, alltså sådär. Jag har ju valt ut vad som ska vara med och det måste passa in i, alltså sådär.
Det är kurerat, version.
Ja, det är det ju. Och så. Men det vet ju inte folk. Så att folk, alltså det som händer är typ, jag kanske sitter ner vid ett bord och dricker min öl. Och då så känner jag en hand på axeln. Och så tittar jag upp. Så här. Ja, då så står det en kvinna där som tittar på mig med så här, typ den här emojin som har så här gråtiga ögon typ. Och tycker att nu hon är min mamma. Och så säger hon så här: hej, jag vill bara säga att du är så himla himla fin. Och du duger precis som du är. Och då är man så här, man bara,
jag vet.
Nej, men typ, man alltså, är såhär, ja men tack typ, såhär, men vem är du? Alltså såhär, och såhär, men du känner inte mig eller liksom, och såhär, vad ska jag, så man bara, ja, det kan man inte säga. Men då är det såhär, det blir så jävla typ. Och jag blir såhär, du vet, jag bara, jag vet inte vad jag ska svara typ. Och så då får man ju vara såhär, men gud tack, det betyder jättemycket. Och sen i efterhand är det ju klart att jag är glad att folk kommer fram och säger det. Och inte typ så här, så din serie jävla bög.
Jag menar, det är ju endast de här kvinnorna som vågar. För de har kommit upp i den åldern där jag också är, där man inte skäms för saker längre. Där man vågar säga vad man tycker. Jag menar, en 18-årig kille som också har sett den, som kanske också skulle vilja säga samma sak, vågar ju inte det.
Nej. Men har du varit ute i landet än sen serien släpptes?
Har jag varit ute?
Alltså liksom i mindre orter och sånt? Då kan jag säga, det är där som det sker på riktigt.
Det är där det sker på riktigt.
Det är då du kommer, för då är inte rädda för att komma fram.
Stadshotellet, du vet, i Arvidsjaur, och där kommer...
Jag har inte det.
Så där,
exakt.
Ja, jag var i Hovmantorp faktiskt. Det är ju lite.
Var du liksom Madonna av Hovmantorp?
Nej, men jag tror inte att jag var på, gjorde inte stan.
Nej.
Så att jag faktiskt inte.
Svårt kanske i Hovmantorp.
Precis, men de har väl någon pizzeria eller?
Ja.
Men där var jag inte. Så att jag vet, nej, det har jag inte. Men nej, du... men gud vad jobbigt. Alltså nej, men det där, jag vill verkligen inte vara med om det här eller det heller.
Men den där tanten, jag tycker det är så, det är något roligt med det där som är att de kräver ju, alltså deras, när de liksom projicerar sina känslor på en, det här gråtemojin,
ja.
Du måste ju förhålla dig till hennes sorg. Alltså så här, hon liksom, det blir liksom, du sitter där och dricker din öl, ja, du kan inte orka hantera hennes, nej, känslor.
Men egentligen handlar det ju mer om, alltså det är ju mig det är fel på som blir så obekväm av
nej.
Det. För att,
nej,
alltså,
såhär, det är det inte.
Såhär, alltså,
men om, du får skylla dig själv som har gjort en serie.
Ja, verkligen.
Det kan man känna,
ja,
såhär.
Men, verkligen. Men såhär, om ett år kommer jag ju vara glad att jag har de 20 minnena.
Ja, just det.
Istället för att inga minnen och såhär, ja, det verkar inte vara någon som brydde sig om en serie, såklart.
Ja.
Men det är ju någonting, det är svårt där, det blir som att såhär, ja men är det här ett möte? För då känns det inte som att, ja, vi har ju egentligen inte så mycket info om varandra. Och du har ju bara en info som är liksom
som inte...
en skärva av verkligheten.
Har ni andra soundtracks till som ni gör? Att du lyssnar alltid på den Niptak-låten när du ska till plastikkirurgi. Har ni andra? Du har andra.
Jo, men alltså jag är ju ett barn av 80-talet. Jag har ju soundtrack till Dallas, Falcon Crest, Dynasty, alla de här tar jag alltid när jag har känt mig, du vet, lite så här mobbad, utfryst, ensam. Då har jag alltid, du vet, så här, haft det där Dallas-soundtracket och känt mig som Lucy i Dallas med så här, mörkblåa jeans, cowboystövlar och trampat gatan fram och bara, ingen ska få sätta sig på mig.
Just det. Lite så här, du går med hälarna fram. Alltså,
men gud, stomp, hårt. För det är väldigt sån här pampiga.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det är så här intron till tv-serierna, och oftast där är kvinnor som lite dramatiskt kommer ner från trapp eller en lilla känning. Gör entré. Mycket sånt har jag haft med mig.
Har du andra soundtracks? Har du bara det här enda?
Ja, men precis. Nej, men jag försöker tänka. Alltså jag tjejer lyssnar ju väldigt mycket på musik. Jag är ju, det här är ju en sorg för mig, för att jag älskar, alla älskar ju musik.
Men inte liksom, jag. Det är så hemskt.
Nej, Robin,
jag
på riktigt. Nej.
Nej, men vissa gör inte.
Jag är helt galen. Jag kan inte lyssna på musik.
Det är helt sjukt.
Ja, jag vet. Ja.
Nej, men jag är ju väldigt konservativ. Alltså det är väldigt svårt för mig att upptäcka ny musik. För jag hatar ju all ny. Alltså, den behöver inte ens vara nygjord. Utan bara all musik som jag inte har hört.
Exakt.
Ja, men då blir det ju inte så mycket nytt i ens liv. Så jag lyssnar ju på samma musik som när jag var 17 typ.
Och då blir det ju soundtrack till slut.
Ja, så det är precis det jag menar. Så det är ju som Madonna Confessions on a Dance Floor. För den kom ut när jag var 16. Så man bara, men Erik, du kan ju lyssna på någon annan skiva.
Typ. Nej,
det kan jag inte. Det är den typ.
Work it. Jag är också så roligt att man sätter på när jag ska ha fest. Alltså det är helt vidrigt. Det är ju stora, folk går in på min Spotify och sen så kommer någon, ska någon förfest, och sen så bara går folk in på listan. Vad har du sökt? Och jag bara
party. Jag vet inte, kan ju
partymusik.
Blandad partymusik med precis.
Jag är som en farmor.
Och hon blir alltid så jävla, alltså hon är alltid så, kan inte du säga.
Jag är så shamed av min Spotify sökhistorik.
Men om vi skulle ge dig ett soundtrack, vad skulle vi ha då? Alltså jag känner ju att det är något så här göteborgskt över att du ska vara
göteborgsk. Vad heter hon? Sara Leander, knöda in.
Ja, knöda in.
Men jag har bara en som också är så roligt, som är så tidsbestämt. När jag var 16, min kille Nicolas, och så knullade vi mycket till Massive Attack.
Ja. Oh.
Det var en sån här,
alltså, är det den som är alltså, så här,
den ikoniska Massive Attack-plattan.
Ja.
Men igen, nu i efterhand så alltså det var ju så här ganska
Men det är den som typ inte har någon text.
Exakt, det var lite lugnt,
och
det
den
var
är svinbra ju.
Jättebra, men också typ knull, alltså nu försöker jag tänka på hur gjorde vi då? Tittade vi varandra, andades varandra i mun. Alltså det är en sån lugnt.
Men alltså det enda jag tänker på är typ att jag inte vill höra svaret. Men jag blir så jävla avundsjuk på dig som hade typ en kille när du var 16. Alltså jag blir jättesur. För jag känner ju verkligen att så här,
när kom du ut?
Jag kom ut kanske när jag var med 17-18. Men jag hade liksom, det tog ganska lång tid innan jag, alltså jag låg ju med folk. Men det var liksom inte, jag var inte bekväm.
Du gick inte på stan och höll hand?
Nej, alltså jag var inte obekväm med att vara bög. Nej. Utan jag var inte bekväm med sex typ.
Nej, okej.
Och det hade ingenting med homofobi att göra eller så, utan det var bara att jag typ var blyg. Alltså det är bara så gamla mobb person tror jag, eller jag vet inte riktigt. Det blev aldrig, jag kunde inte ha bra sex på väldigt gud vad det blev privat.
Nej, men för mig var det tvärtom, för jag var ju sån, jag var också jättemobbad, och när jag typ satt i ett bibliotek hela min uppväxt där. Och sen så när jag då i hemlighet började, när jag var 13 knulla med en kille första gången, då var ju det
13.
Ja, då vändes ju liksom, jag bara, vänta nu, någon vill ha mig. Alltså någon sexualiserar mig. Det är som du då, om du tänker, när du upptäckte nipptack och det här, det kan förvandlas sådär. Jag förvandlades genom liksom den där kuken. Då fick jag se mig själv via någon annans ögon. Ja. Och det, på tal om det här när man gör, alltså kanske vill du ha din hemlighet kring dina skönhetsoperationer för dig själv ett tag. Och jag tror, nu i efterhand kan man bara, var toxiskt att jag låg med killar så ungt, lala. Men tror för mig också så var det, fanns en räddning i det som var så här, jag vet inte vad jag hade gjort om inte jag hade fått den där lilla ventilen.
Du fick ändå utforska det för dig själv också.
Ja, exakt. Och i ganska många år så tyckte jag det var ganska kul.
Men alltså, vad är det så toxiskt? Alltså, det är inte, alltså, vadå, skulle man ligga? Även en straight måste ju inte liksom ligga och bara berätta det för alla hela tiden.
Jo,
alltså,
jo.
Men tänk så alltså straight.
De gör i och för sig, alltså straight är så perversa.
Ja. De är jätteperversa.
All skit vi får.
Det är från heterosarna.
Ja, men så att de borde verkligen kastreras kemiskt. Alltså, men typ, alltså jag för några år sedan, jag pluggade en gång till när jag var typ 27. Vilket var toppen, men då var det verkligen, alltså då satt jag ju, när man läser A-kurserna på Stockholms universitet typ, sitter man i någon jävla aula, och då är ju folk lite yngre, men de är ju kanske 23 ändå. Nej, men då sitter liksom folk och grovhånglar på en föreläsning.
Ja, såklart.
Alltså som jag typ filmar och lägger upp på Instagram. Och det är så här, det hade ju inte två bögar gjort.
Nej.
Alltså in a fucking typ, alltså daylight föreläsning. Ja, ja. Alltså så respektlös och du vet, distraherande och så här, kanske låter. Typ.
Ja.
Men jag menar, bögar får ju bli beskyllda för väldigt mycket med darkrooms och bastusex och så vidare.
Ja, men det är ju ändå,
men vi kan ändå behave i det allmänna rummet.
Ja, och så här, okej. Okay. Någon kanske har knullat i en buske någon gång. Men det är ändå en buske.
Exakt.
Ja,
exakt.
Du behöver inte gå in i busken. Alltså vad fan.
Håll dig utanför buskarna.
Ja, men alltså straight är ju, de är ju out of control.
Kaniner.
På tunnelbanan. Det ska hånglas så mycket hela jävla tiden.
Men hur är du själv med öppen affection? Alltså,
jo, men jag har, alltså så här, jag har inga problem. Jag har nog ganska lite. Inte noll, men jag har ganska lite liksom internaliserad homofobi. Lite, kanske. Men så att jag, det har jag inga problem med i sig. Men det är ju allt, alltså däremot är det ju det är ju den här lite mer sorgliga andra grejen, att man är lite så vaksam, typ. Men det är ju mer en överlevnadsstrategi. Alltså den är ju inte, Den är ju inte toxisk.
Nej.
Utan den är ju mer sorglig att det ska behöva vara så.
Verkligen.
Det var en sån krock mellan mig och mitt ex som vi gjorde ut kanske för 5 år sedan. Så det var min första så här långa relation. Mm. Och jag är uppvuxen i orten i Göteborg. Så jag har alltid haft en sån här, alltså att vara bög. Jag har alltid varit jättesuperöppen från ganska ung ålder. Men jag visste ju också att det tillkommer ett hot om våld kring det. Mm. Medan han var uppvuxen i Karlshamn, alltså så här, och så här, borgarfamilj och allt vad det har aldrig känt liksom ett hot om våld.
Nej, okay.
Och det var en sån här konst, du vet, när vi blev ihop, så hur vi förhöll oss till kvällen och till natten, när man liksom, för honom var det, han såg aldrig hot någonstans, och jag såg hot runt varenda hörn. Mm. Och liksom att navigera det tillsammans när man är kär, för att också så här, någon försöker ta ens hand och jag släpper den för att jag är typ, men du, jag ser att inte du ser det där gänget där borta, men jag ser det gänget.
Exakt. Mitt ex var nybliven bög, höll jag på att säga. Alltså jag var hans första liksom kille. Och han, det var väldigt speciellt att behöva berätta sånt här för honom. För att han hade bara inte tänkt på det.
Nej,
alltså, han har ju haft tjejer förut. Och liksom, då har man ju som vuxen också liksom, haft då, PDA liksom okomplicerat då.
Mm.
Och han blev ju väldigt, väldigt ledsen när jag behövde break the news till honom.
Här,
förlåt, men längst bort där i tunnelbanan så är det 2 personer. Som jag, det behöver inte vara någonting.
Nej.
Men, du vet,
men vi vet inte.
Och därför, och
vi behöver vara försiktiga.
Ja, och det bara se, det kändes som att jag typ skadade honom på ett sätt. Faktiskt.
Så här ser världen ut.
Ja, för att jag överförde ju, det är ju, man vet ju inte heller så här, är man över, man kanske är överkänslig egentligen. Och nu överför jag den känsligheten på honom.
Just det.
Vilket också kändes ganska hemskt. Han, på ett sätt var ju han mycket oskyldigare innan han träffade mig då.
Men ni var i samma ålder eller?
Nej, han var yngre än mig.
Mm.
Det är som min mammas bästa vän Irene.
Fint namn.
Som var jätterädd för myror, och sen blev alla hennes barn rädd för myror. Jag har så starkt minne.
Det är precis samma sak.
Och på det tar vi en jingle, tycker jag. Jo, men vi har ju ställt några frågor, eller vi berättade för våra lyssnare att du skulle komma och gästa oss.
Mm.
Och då har det rasat in lyssnarfrågor.
Är det sant?
Ja. De är väldigt nyfikna på att veta dina svar på dem.
Fan,
så nu gäller det att ta en klunk vin och ett andetag så du kan svara på de här frågorna. Korvskiva undrar, träffade du en psykolog innan ditt första ingrepp?
Inte om mitt första ingrepp.
Nej.
Jag vet inte riktigt vad frågan.
Ja, men det kommer en följdfråga sen.
Ja, men så här, jag hade gått i terapi, det hade jag. Men jag vet inte hur mycket. Alltså man hamnar ju så hos en, du vet, om man söker via allmänvården typ, så är det ju piss, och så får man vänta jättelänge, och så får man 10 gånger hos någon idiot typ ofta. Och så får man en halvtimme varje gång, så är det KBT, så får man en läxa hem. Typ sån terapi hade jag gått i.
Men du hade inte liksom, du hade inte kopplat så här, hej psykolog, jag vill prata med dig om min vilja att plastikoperera mig. Och vi ska fokusera på min besatthet om detta.
Jag kommer faktiskt inte ihåg. Det är möjligt att jag hade gjort det. Men grejen är att jag har inte heller, alltså det har aldrig riktigt varit ett mysterium.
Nej.
Alltså det är aldrig som att jag har tänkt så här, det här är en helt okomplicerad drift som jag har.
Nej, just det.
Du ändå var medveten.
Ja. Alltså det är mer så här, men man gör ju mycket saker som kanske inte är toppen.
Ja. För följdfrågan var så här, skulle du så här med facit i hand ha pratat med en psykolog innan och förklarat din problematik för att få ett vettigt svar?
Nej, det tror jag inte hade gjort någon skillnad alls.
Nej.
För jag tror inte det hade. Nej, det tror jag inte hade gjort någon skillnad.
Men det finns ju också, jag tycker det är så roligt också när folk formulerar frågor, för det kan också finnas så här problematik och liknande, för det är också, det är saker där problem, och man ser det som ett problem. Alltså det finns ju också ett folk som och jag tänker, du har ju en ganska, men uppenbarligen, vad var det, 8 ingrepp.
Mm.
Men också, man är ju olika avslappnad inför tanken för att operera, så att säga. Så det finns ju någonting i det så här, om det inte är ett problem, why make it one?
Nej, ja, men precis.
Ja, precis. Alltså, så här, jag har ju mått lite bättre nu liksom, men i 20-årsåldern så mådde jag ju väldigt dåligt väldigt länge. Men alltså, även när jag sen gick mer regelbundet i terapi, så målet var ju aldrig att sluta med mina operationer.
Nej.
Och målet, eller, och det var heller aldrig ens när man pratade mer om operationerna, så var det ju inte så här, det är dina operationer som får dig att må dåligt. Nej. Utan de är ju verkligen sista ledet. Ja. Alltså jag har ju massa andra beteenden som är mycket viktigare att ta tag i. Mm. Som, jag, som du vet, som man ägnar
sig som yttrar sig i.
Vi bara, ja, men,
nej men så här, som man håller på med varje dag.
Ja. Ja,
som är destruktiva på mycket mindre sätt. Ja. Men i längden blir de mycket värre. Alltså man är så här, men varför har du dålig självkänsla? Hur jobbar man på den då? Alltså, sådana grejer är ju egentligen mycket viktigare.
Ja, men
det hade inte gått så fort.
Bara. Nej. Nej. Sen har vi en som undrar, vilket av dina ingrepp var mest smärtsamt?
Det sjuka med plastikoperationer är ju att det inte gör så ont. Alltså om jag ska lobba lite för dem.
Ja,
alltså för typ om fillers gör ju skitont om man gör det i läpparna. Det är liksom ju känsligare område och det är ju, då är man ju inte riktigt bedövad heller. Du är ju sövd när du opererar dig förhoppningsvis.
Just det.
I bästa fall.
Ja. Och sen efteråt, det är någonting sjukt med kroppen. Jag kan tänka mig att vissa ingrepp som jag inte har gjort, alltså typ en Brazilian butt lift eller typ bröst kan jag tänka mig, alltså när det liksom tynger ner
såret, sträcker.
Ja, sträcker på ett sår, det tror jag kan göra ganska ont.
Just det.
Men så här, små ingrepp, oftast i Sverige får man bara Alvedon utskrivet och det räcker. Alltså man har typ inte, det känns typ som att ha jätte mycket träningsverk.
För det ser ju ut som att man har blivit
misshandlad.
Ja, men det är någonting, jag tror att, jag vet inte hur kroppen funkar, men det är när det inte längre är akut typ, då man kan inte ha permanent jätteont.
Just det.
Så jag tror,
men kroppen orkar inte det.
Jag tror att man liksom, nej precis.
Så vilket var det smärtsammaste för dig?
Det smärtsammaste tror jag var när jag gjorde näsan första gången. Det här säger jag inte i serien. Jag, då valde jag, det var ju, jag valde den kirurgen. Nej men, jo men typ, för att jag valde det ingreppet för att det var en väldigt billig kirurg. Dåligt val, eller dåligt kriterie. Och det var billigt bland annat därför att man inte var i narkos, utan man var i det som kallas för lätt sedering. Och det, men det är en legit sak som finns, och man kan välja det om man är rädd för narkos eller om man inte tål det av någon anledning.
Och men då, bryter man inte näsan och sånt? På,
jo, men alltså grejen är att lätt sedering, man är sövd. Men man är inte, alltså när man är i en riktig narkos, då andas man ju inte själv.
Nej,
alltså,
nej.
Man är verkligen,
då är det ju,
så här,
exakt.
Det är liksom, det är ju en narkosläkare.
Du har lämnat över förtroendet.
Lätt sedering, då är det mer som att du typ är roppad. Alltså de har stoppat i dig massa, de injicerar typ massa, jag vet inte vad det är, opiater eller någonting. Så att du är däckad. Men det som hände då var ju att jag vaknade under operationen. Så att jag, och då är man ju, jag bara vaknar av att det är så helt svart. Jag har typ ett skynke över mig, jag ser ingenting. Man är ju riktigt jävla hög också på någonting. Typ heroin, tror jag. Eller någonting. Och så bara känner jag så här, nu gör det jävligt ont här i näsan. Och jag känner att någon bankar med en hammare. Alltså i den. Men grejen är, och det gjorde skit ont. Men grejen är att jag var så hög, så att jag brydde mig inte så mycket. Alltså jag var så här, åh jävlar vad det gör ont nu. Och då säger jag till ut i rummet, jag bara, hörni, nu gör det väldigt ont. Och då kommer en sköterska och klappar mig på armen och säger så här, gud vad bra att du sa till gubben, då ska du få lite mer. Och så sprutar de in någonting och sen räcker jag igen. Och det får jag ändå säga var, då hade jag ju mest ont. Men jag har brydde mig noll. Alltså det är inget trauma.
Nej.
Så. Men det är ju något, det är något i den situationen när man ligger så, alltså,
jag kan, det är sjukt ändå att tänka att jag kunde prata.
Ja! Alltså, det är ändå, alltså det är, har man ju sett någon jävla CSI eller någonting någon gång som bara, I can't talk, jag känner allt.
Nej, men det
jag
finns
jag
en sån scen i Nip Tuck.
Ja, det gör det.
Nick!
Ja, det gör det.
Åh, gud.
Ja,
tänkte du på den då när du insåg att...
Jag tänkte på den, för det är med ett kort klipp ur den, tror jag, i serien, när de inte nämnde det. Och jag tänkte på det då, att så här, det här var verkligen tur att jag kunde prata.
Ja, gud.
Ja, det, för man tänker ju att så här, banka i skelett gör ändå lite ont.
Är något i det brytandet, alltså bankandet, och man ser, i Nip-Tap får man ju se mycket när de går in med de här...
Det är så jävla grovt.
Ja, det är väldigt, väldigt grovt.
Ett litet stämjärn.
Ja, man hör.
Exakt. Ja, men på tal om näsoperationerna så har vi då här en som frågar, hur har det gått med Vongolen? Och då måste du berätta lite grann för de som inte har sett
vad Vongolen är. Efter min första näsoperation så fick jag som, dels blev den dålig estetiskt, men jag fick också som en så här medicinsk biverkning att jag blev väldigt så här täppt och liksom permanent rinnig i näsan. Och liksom behövde snyta mig hela tiden typ. Och det är, jag skulle säga att det är bättre nu. Min andning är lite bättre. För att de liksom har, det som hände då var att min tipp liksom kollapsade lite. Mm. Så jag hade liksom lite avhuggen nästipp. Och då blir näsan lite hoptryckt.
Mm.
Den är ju liksom lite, det är som att man har satt en tältpinne i nästippen nu. Så ja. Den är ju liksom lite ut.
Den är jättefin!
Tack. Mm. Men och det har ju gjort att det är lite lättare att andas på, att den är liksom lite ut. Det är, ja, men tänk ett tält som man stoppar en pinne i.
Just det.
Men sen har jag också faktiskt börjat permanent. Det finns en nässpray. Man ska ju inte ta nässpray varje dag.
Nej.
Men det finns en nässpray.
Ändå skönt.
Ja, men det finns en nässpray som bara hjälper mot rinnsnuvan.
Aha. Vad är det? Förlåt, jag är väldigt...
Atrovent nasal heter den. Nu får man, det får man säga, för nu är det inte public service. Och den är inte lika problematisk. Det står också på den. Man kan använda den längre tid.
Just det.
Och den använder jag varje dag. Så att jag har, nu lever jag med mitt issue typ. Och det är lite bättre, och med nässprayen blir det bra. Typ. Men så här, jag är väldigt känslig för typ allting som är stark mat, borsta tänderna, kyla typ.
Just det.
Då blir jag snorig.
Men Vongolen, hur uppstod den, bara för den här lukten då?
Ja just det, det sa jag inte. Nej. Ja, precis. Nej, men det var ju ett tag ett ex till mig sa, när vi liksom någon gång när vi typ hånglade, så kommenterade han och sa liksom att det luktade skaldjur ur min näsa när jag andades ut. Och det var så speciellt också för att
och alla förstår ju den doften.
Ja, och det vill man inte höra. Nej. Och dessutom så är det så att det som jag fick som diagnos efter den här operationen var att mina näsmuskler var permanent svullna. Och det är liksom ett organ som jag inte visste att man hade.
Nej.
Alltså ni har ju också näsmuskler.
Ja.
Jävla ord.
Och jag var tvungen att googla det då. Det är liksom näsans halsmandlar typ. Okay. Och så att jag har ju varit och liksom tagit bort delar av dem två gånger i allmänvården. Och det har inte riktigt blivit så bra ändå.
Nej.
Men det var bara pikant att det liksom luktade skaldjur av ens näsmusslor.
Jag måste ju också säga att de där stunderna när du var liksom lite hudlös och vågade, du kunde också vara, du var ändå en del av den här processen. Du kunde valt att inte ta med dig i programmet för att det, så här, man bara, det här tycker jag är jobbigt. Det var guld.
Men det blir inte lika kul då.
Nej, och liksom så här, då blev det också så här, du ställde någonting på, någonting stod på spel för dig, att du var det var hudlös på det sättet. Det var väldigt fint.
Tack.
Vi lämnar skaldjuren, tycker jag.
Ja.
Conny Bäckström, vår kompis, har ställt en fråga om hur ofta lägger du Erik fillers?
Det är en ganska svår fråga, för att jag, eller det finns inget svar på det snarare. Det finns ingen regelbundenhet. Alltså jag började göra fillers när jag var 20 typ, och då började jag med läpparna, och då var det väldigt mycket så Groupon, alltså kuponger, billighetsgrejer liksom. Och om man kollar på bilder på mig från när jag var typ 23, 24, 25, så hade jag jättemycket större läppar än jag har nu. Alltså så. Nu har jag har inte små läppar naturligt, ska sägas. Alltså jag har ganska stora läppar naturligt. Och nu är de det som sen slutade jag göra det. Typ när jag var 26 kanske. Och det som händer, som inte folk vet om med fillers, är att det är mycket mer permanent än man tror.
Just det.
Har man börjat lära sig nu. De kan stanna kvar i liksom decennier. Speciellt om man har fyllt på. Och de kan också migrera, alltså de flyttar sig
i kroppen.
Så att samma ex som upptäckte Vongolen, han kommenterade också att jag hade som en kudde ovanför läppen, mellan läppen och näsan.
Just det, och det har man ju sett, alltså det börjar man ju se nu på en lite äldre influencer, att man får den stålläppen.
Alltså som att man har en prilla i.
Just det.
Och han sa det som en gullig grej, som han tyckte var gulligt med mig typ. Och jag bara, men gud vad sjukt, för jag vet ju vad det är, för att jag är så liksom expert på det här. Och det är ju att fillern har migrerat upp där.
Just det.
Så att det som hände då var att jag kände så här, okej, men nu, så att då gick jag och löste upp all min filler för 1,5 år sedan.
Hur gör man då?
Man sprutar in ett enzym som bryter ner den hyaluronsyran som är fillern. Det tyvärr gör pisse ont. Det är det ondaste jag har haft någonsin i mitt liv, att spruta in det enzymet.
Men gör det ont liksom, alltså gör det ont där när de sprutar in det, eller gör det ont efteråt också?
Nej, det gör ont när de sprutar
under
in
tiden.
Det. Men det jag vet, jag har inte fött barn, men det är som att föda barn med området mellan läppen och näsan. Ja.
Ja.
Men det är ju något med sprutor i läpp. Jag tycker det är obehagligt. Sprut
i läpp.
Sprut i läpp.
Sprut i läpp är en annan.
Det är något annat. Nej, men jag vet inte. Det är mycket fram och tillbaka, och så provar man att lägga tillbaka lite till och sådär. Och så är det lite kinder. Och jag har ju provat att lägga fett flera gånger för att fillers håller så kort tid.
Har du lagt fett någonstans då?
I kinderna. Men det är också, har jag fått reda på sen, alltså jag inte, det var en kirurg som jag inte ska nämna vid namn, för den ville inte vara on record. Nej. Men den sa till mig så här: aha, men det här med fetttransplantationer, Erik, alltså det är typ, det funkar typ inte så bra. Och jag bara, nej, okej, okay. För jag gjorde ju bara det för jag trodde att det skulle vara i längden billigare.
Ja,
för att det håller mycket längre. Om man ändå vill ha det resultatet. Och den här kirurgen bara, alltså grejen är att de säger att så här 70% överlever av de här fettcellerna man lägger in.
Jag bara, men det... personerna, jag bara,
nej. Alltså man brukar säga att man måste göra om det ibland för att 70-30% av fettcellerna dör för just de är ju det. Levande och det kan just de kan dö sådär. De måste hitta blodtillförsel och så. Men den här kirurgen bara, men det är typ inte sant. Alltså det kan vara mycket, det är ofta mycket mindre. Och när jag sa det, för det började med att jag sa till den här kirurgen, jag har gjort det 3 gånger, jag tycker jag borde ha fått lite mer. Eller så här.
Någon borde sagt något, va?
Ja, men typ. Så att nu är jag ganska nöjd. Mm. Liksom. Men det har varit en väldigt så här, under 10 år, det finns ingen regelbundenhet. Utan det har varit massa olika grejer att ta bort och lägga till. Ja. Och så där.
Får jag måste få fråga också, eftersom du, hur många operationer har du gjort? Allt som allt.
Ja, men det, jag kommer inte riktigt, det är 7 eller 8 har jag räknat till någon gång.
Men har du en plastikkonto?
Nej.
Hur har du gjort för finansiering? Alltså, det kanske är jättekänsligt.
Nej, det är inte alls känsligt.
För jag tänker att man kanske sparar, vet du, men ibland man sparar till något man vill ha. Alltså en soffa eller en resa.
Ja, men det är precis samma sak. Alltså, och det är också så här, det är olika. Jag har liksom aldrig tagit ett lån. Nej. Till exempel. Och jag har heller aldrig haft, alltså jag är inte en person som kommer från ens en kontantinsats från sina föräldrar liksom. Så att jag har aldrig haft liksom 200 000 på ett konto till exempel. Jag kanske har haft som mest 90 000 på ett konto. Mm. Nej, men jag har nog sparat. Mm. Och över 10 års tid så är det ju inte orimliga summor pengar, tror jag. Eller tycker jag. Ändå.
Nej, det beror ju vad man väljer att lägga.
Ja, eller snarare på. Så här. Det har inte varit omöjliga summor att skramla ihop. Och det är inte heller så att jag hade kunnat... Det är inte en kontantinsats i sin lägenhet idag, till exempel.
Nej.
Men det enda dåliga är ju att så här... Ja, men idag, om man är typ 30 och har en bra inkomst, till exempel. Mm. Om du vill lägga 40 papp på någonting. Mm. Ja, men det är upp till dig, liksom. Mm. Men så här, när jag var 20 eller 23, då var jag liksom låginkomsttagare. Mm. Och jag offrade ju alldeles för mycket av mitt privatliv. Alltså, jag hade ju blivit mycket... Eftersom jag också var en väldigt olycklig person, var det jävligt dumt att jag typ så... Jag borde ju typ ha åkt på en underbar semester med mina kompisar. Just eller du vet, unnade gå på restaurang istället för att leva som en råtta och sen operera pannan. Typ. Alltså, jättedålig prioritering. Liksom. Så.
Men också måste jag säga, imponerande. Det finns ju någonting i det här. Alltså, om man bortser från vad det var du sparar mot, så kan också... väldigt mycket uppskattar det här, typ sikta på något, det här vill jag ha, och sen så
jo, men alltså, jag är ju verkligen en åsna. Alltså envis som fan, men ändå stretar på, få som den vill, så jävla dum.
Det är ändå bra. Sen har vi också här Nils Henrik Lindholm undrar, har dokumentären landat hos svenskarna som du hoppades på?
Ja, bättre än förväntat skulle jag säga.
Bättre än förväntat?
Ja, jag har gjort mycket tv innan. Och ingenting jag har gjort har fått så här stort genomslag.
Nej.
Så jag tycker det är jättekul. Alltså, men att någonting lever vidare i liksom en offentlig diskussion är ju det man vill med nästan vad man än gör.
Mm. Mm. Men vad var det drivet i den här? Vad du vill skapa för diskussion?
Jag tror inte att jag... Så har jag inte tänkt.
Nej.
Utan man tänker ju bara alltid som producent att man vill göra ett bra program
som når många tittare.
Ja,
rätt tittare.
Jo, ja, precis. Alltså man vill ju, jo, precis, men det är ju lite olika. Man måste ju alltid väga, alltså vill man nå flest tittare, då gör man ju inte ett SVT liksom dokumentärprogram överhuvudtaget. Mm. Då gör man ju liksom Idol eller Stjärnorna på slottet eller någonting. Mm. Och sen så vill man nå minst antal tittare, men göra exakt det man vill. Mm. Då gör man typ en jättesmal kulturdokumentär. Just som det. Får en egen finansiering och har typ 10 000 tittare. Mm. Och någonstans där måste man ju lägga sig emellan. Men jag vet ju så här, visste jag så här, jag vill göra ett skitbra program.
Mm. Vad var din rädsla då? För man tänker bara, när det landade, jag tänker, jag själv man har gjort grejer i så att man tänker bara worst case scenario. Alltså såhär, when shit hits the fan. Alltså vad var din värsta scenario?
Jag tror att det värsta vore bara att man kan faktiskt, alltså det att Under kniven har gått så bra, även tittarna sig, det är ju inte för att det är ett bra program. Egentligen bara för att det görs jättemycket bra saker hela tiden som inte får ett genomslag. Och det är så jävla mycket tur och så här snöbollseffekt också involverad.
Men rätt i tiden. Alltså det är också spännande.
Fast nu tycker jag faktiskt att du är lite orättvis mot dig själv. Jag menar så här, det är väldigt många saker som gör. Jag tittar på extremt mycket TV. Och det är mycket bra som görs, men det är också mycket skit som görs. Men det är väldigt sällan som det är nerv i saker och ting. Mm. Och här har du lyckats med att få den här nerven i genomgående i hela serien, om man är nyfiken och vill veta mer. Det är inte en självklarhet bara.
Nej.
Så.
Nej, tack. Och nej, det är såklart. Nej, såklart liksom. Men samtidigt så bara tänker jag så här. Stackars dem, alla dem. Alltså nu, det är inte dem det är mest synd om, vill jag bara säga innan. Det fattar alla att jag tycker. Men stackars alla de som har gjort film, tv, vad ni än vill, som släpps just nu. För att det vi vet inte ens om de sakerna. För att det är ett krig just nu som pågår, som tar all medial uppmärksamhet.
Och det är timing.
Det är timing också. Och det kan vara timing, alltså det behöver inte vara på en sån extrem nivå. Det kan ha varit så här. Under kniven släpptes också när ingenting just då, det var typ ingenting annat, tror jag, som släpptes, som konkurrerade så jättehårt. Alltså så, sånt har man också, en del av det är liksom tur.
Men det finns något kring som jag tycker inte, alltså så, om ni hade titulerat det här programmet Under kniven, en dokumentärserie om plastikkirurgi. Det hade inte varit samma sak. Ni adderade skam, som är, jag tror att svensken har så mycket, en så stark relation till skam. Och jag tror att man, det var väl lite, det som jag tyckte var briljant med serien var väl att man även kunde projicera andra situationer som man kanske har själv, alltså sin egen skam kring andra grejer på. Så att liksom verktyget eller arenan för samtalet råkade vara plastikkirurgi. Men det kunde ha varit lika mycket till exempel handlat om manlighet eller kvinnlighet eller om annat. Det var en ganska primal känsla, skam. Väldigt relaterbart att sitta på sin hemlighet och hålla det från folk. Jag tyckte det var väldigt fint.
Verkligen.
Fick vi något mer?
Jo, men vi har en avslutande fråga. Från Ullman.
Ullemon.
Ulrika. Är du lyckligare nu?
Nu som är efter Under kniven.
Nej, idag nu hos oss. Nej, men jo, men efter, alltså jag tar det som,
alltså jag tolkar det som efter, som efter, ja, eller efter operationerna.
Ja, just det.
Ja, okej. Ja, alltså jag är ju så här, jag skulle inte kalla mig för en lycklig person.
Nej.
Det skulle jag inte göra. Jag är ju lyckligare än när jag var 20, och jag skulle säga att det har gått någorlunda, alltså det finns ändå en uppåtgående kurva. Men så här, vad den beror på, många tycker att de blir lyckligare när de blir äldre. Vem fan är lycklig när den är 20?
Liksom? Ja, det är helt vidrigt.
Ja. 20. Och jag tjänar mer pengar. Alltså massa sådana saker. Ja, jag kanske tycker att jag är snyggare idag. Och beror det på mina operationer? Kanske. Men det kanske, alltså det kan också vara en del av det som är att man lär sig leva med sig själv. Alltså, I don't know. Jag är lyckligare, det tror jag ändå. Men det är ju massa annat i det. Typ jag är mer bekväm med relationer. Alltså massa saker.
Det är också så svårt sånt där när man också, eller du har ju liksom vritt ut och in på dig själv i offentligheten på något sätt så, och det är svårt att liksom, också med lycka är så här. Jag tycker det är sånt konstigt. Det är att om någon går runt och är lycklig hela tiden, de är de mentalsjuka.
Man blir ju skeptisk till en person, liksom, som går runt och...
Ja, men någon som är, alltså, vet, som är lalala,
nej, men det är ju helt sinnessjukt, såklart. Men jag tolkar, när jag svarar på det, då tänker jag mer som tillfreds med sig själv. Exakt. Eller med sin tillvaro. Det betyder inte alltid att man måste vara nöjd med situationen, men liksom men jag kan ändå i de sakerna som jag tycker är mätbara, så är det ändå bättre liksom.
Är du lyckligare nu, Anton?
100%.
Ja, 20, det var en konstig...
Är du det? Ja, men du... Jo,
ja. Ja, men liksom... du vet, någonting som jag är 41 nu, någonting som jag tyckte var väldigt fint med att vara 20, det var ju att man hade liksom att världen... Jag är så gammal, ingenting kan hända. Men det var något som lite som var den här naiva blicken på världen, som är så här, typ, vad kommer hända med mitt liv? Det kan ta vägen liksom, lite var som helst kan det ta vägen. Det tyckte jag var väldigt...
Drömmen var ju större när man var 20 om livet var större än när man var 30-40. Ja. Drömmen blir ju mer realistisk.
Exponentiellt blir den mindre. Och ja. Det kan jag sakna lite grann med att
eller
vara 20.
Så blir den större för man får mer kapital och kan förverkliga mer saker och ting. Så det är lite tudelat det där tycker jag. Men just den här totala öppenheten att hela världen ligger för ens fötter som man kanske känner. Och krav och så vidare, den känner man ju inte. Det krymper ju lite igen med åldern.
Det är jobbigt också. Det är också det som var jobbigt att vara 20. Bara så här, du kan bli vad du vill.
Exakt,
helt vidrigt. Man bara, förlåt, kan vi få någon form av ramverk kring livet? Exakt. Liksom? Ja, gud.
Men det känns också, det känns som att du var en early bloomer också.
Jo.
Jag tänker, då är den här exponentiella så här, jag känner ju, alltså, jag är ju liksom inte purung egentligen, men jag känner ju ändå typ fortfarande att det går, även om det går exponentiellt. Men jag, för mig, det känns ju inte som att det stannat av.
Nej, men liksom. du är inte i slutet av något. Du är liksom i början av något.
Nej, nu säger jag inte att du är i slutet av något. Det hoppas jag inte att du är.
Jag hoppas det, jag orkar
inte. Varför tycker vi sådana där? Sådana tycker du och jag är jätteroligt.
Nej, men det är för att jag känner mig som speglar i det. För att jag är liksom så, lite för trött. Jag orkar inte. Jag har så stora... Alltså, också typ, men jag har gjort så mycket redan. Jag känner mig lite jag vill att det ska vara lugnt. Alltså, det är som farmor.
Exakt. Jag vill bara vara tyst och lugnt och skönt.
Ja, men alltså också så här, till den här, vad heter den här personen?
Ulman. Ulrika.
Alltså, ja, jag är lyckligare, men så här, livet är så jävla jobbigt. Ja. Alltså, man hatar ju att leva också. Ja. Fy fan vad jobbigt det.
Ja.
Man är så,
det ingår, så man behöver hålla det ingår på att hata livet.
Det var så himla kul att prata med dig. Hur kändes det här? Alltså, jag tänker för alla lyssnare, det är så absurt också att det är så här, hej, kom hämta den här lägenheten, ja. Här på
alltså, det är så mysigt att vara hemma hos dig. Alltså, det är så kul.
Ja, men det är också,
det är väldigt fint här.
Tack
snälla. Det. Du, var kan man följa dig om man vill hänga på ditt liv och stalka dig?
Men då, man kan väl... jag googlar inte mig, för det tycker jag bara är pinsamt. Vad som dyker upp.
Det kommer alla göra.
Ja, nej, men det... Ja, precis. Men Instagram kan man ju följa mig på.
Vad heter du där?
Erik Galli.
Ja. Vad kan man följa dig, Anton?
Anton Renström, Instagram.
Och vad kan man höra av sig om man vill skriva in lyssnarfrågor till oss?
Ja, men då kan man ju antingen skriva på någon av våra sociala medier, ett litet meddelande, eller så kan man skriva ett hej@bogministeriet.se. Eller så kan man gå in på vår hemsida och skriva i ett formulär.
Och där kan man vara anonym också. Så då, om ni har någonting och ni inte vill, om ni inte vill stå för vad ni skriver, så gå in på hemsidan. Där kan ni vara helt anonyma.
Bra för mig att veta.
Ja, verkligen. Mig följer ni på @OlssonRobin. Vi heter @Bogministeriet i alla sociala medier. Tack Erik för att du
kom
hit.
Tack Erik.
Det var jättekul.
Det var så himla trevligt.
Någon gång hoppas jag får komma tillbaka.
Det får du.
Imorgon.
Kanske efter min nästa grej faktiskt. Ja. Det finns ett bögtema.
Just
men
det.
Gud, nu ska vi höra på det. Nu. Hej då alla.
Hej då.
Nu ska vi få höra
hemlisar.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.